Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Då kör vi. Välkomna till Börsmagget nummer 3. Denna vecka något försenat på grund av att du, Jörn, jag vet inte om du är bakis, men du har i alla fall varit på mässa igår. Berätta mer, vart har du varit?
Jag var på ICE här i London. Började med en stabil utgång i måndagskväll. Kände av marknaden lite. Sen var vi på ICE hela tisdagen. Ganska mycket möten fram och tillbaks. Men även... Ja, även kört besökt montrar och träffat folk som jobbar i branschen.
Kul, hur var stämningen på plats då? Är det, märker man av ESG-vibbarna eller är det fullt blås, fortsatt positivt sektorn?
Nej, det är fullt blås liksom. Det finns ingen lågkonjunktur i gambling. Det känner man ju direkt när man går runt där. Jag tror att så hela Excel-centret i London var det är ju fullt. Jag tror inte det är någon annan mässa per år som lyckas göra det. 70 000 pers säkert. Det, liksom, det tar 15-20 minuter att gå från ena änden till den andra. Och sen har du på båda sidor av mittgången så har du stands. Så på ena sidan så har du mycket B2B online. Och sen på den andra sidan så har du mycket mer landbaserat. Så slottsmaskiner och dylikt.
Kul. Vilka gjorde det största intrycket på plats då? Vilka hade den bästa monten, bästa öppna baren?
Nej, men Evo såg, det såg ut ungefär som det har gjort tidigare år. Storleken på monten var samma som förra året. Evo kändes ganska stabilt. Verkar som att Lightning Storm som kommer komma här inför sommaren kommer bli den största releasen, och det är väl någon form av mix mellan Lightning Roulette och Crazy Time. Så de har tagit fram ett nytt hjul för Lightning Storm. Och jag tycker det ser ganska cleant ut. Jag tror det är mycket bättre spel än vad som lanserades förra året. Helt klart. Och nej, men jag tror det här kommer att bli ett spel som ligger liksom i paritet med kanske Crazy Time eller Monopoly och de andra ganska populära spelen. Det kändes som en lite mer låg risk release än förra året. Och sen har du flertaget spel som är på runt omkring. Och Och sen har du slottsspel också, så Red Tiger kommer en del, No Limit City kommer med en del grejer, men ja, det stora är live, och det är där EOs storhet finns.
Hur var det någonting som stack ut som inte var live, eller är det fortsatt liksom att storyn kring Evo är live casino och allt annat är liksom peripheral och någonting man kanske egentligen inte borde ägna sig åt, eller vad var känslan?
Nej, det blir nog mer och mer tydligt ju mer man går runt, så jag tror inte att det var särskilt, det har inte varit lyckat för Evo att göra förvärven inom slots. No Limit City, tillväxten har ju avtagit enormt sen köpet. Evo köpte på toppen igen. Det känns som man har gjort det flera gånger nu. Sen försöker man flytta över då teknologierna som har olika grejer som finns då i slots för att rulla över det på live också. Ja, det sker väl i viss mån, men frågan är om det var värt att späda ut aktieägarna och köpa slots för att, när man köpte netten då. När man gav bort 15% av aktierna eller sådär till NetEnt för att ta över bolaget. Jag tror att det var, ja, det har nog varit mer värdeskapande och gjort andra saker. Men det var ju, det är väldigt tydligt att NetEnt var ett illa skött bolag när man köpte det. Deras interna struktur och också plattformen där de skapar spel, extremt långsam. De hade väl 400 utvecklare tror jag när bolaget köptes. Och du har ju massa providers på ICE där du har 50 utvecklare, men de spottar ut fler spel och högre kvalitet än vad NetEnt gör. Så man betalar ganska högt pris för ett bolag som inte, ja, som inte alls har presterat sedan dess. Och det verkar inte som att de nya förvärven heller driver det. Så vi får se. Jag tror inte att jag hoppas att man inte kommer göra fler förvärv inom slots. Och sen är det tydligt också när man går omkring och frågar folk att det börjar bli mer och mer prispress på slots. Så det lanseras ju 50 slots i veckan i industrin. Och det är svårt att stå ut. Men det finns många små studios. Får du rätt så tjänar du rätt mycket pengar. Du har ju väldigt höga marginaler. Men man ser att take rates som operatörerna betalar till slots providers, det börjar gå ner. Förut var väl 10%, det normaliserade priset. Men det verkar som att det har rört sig om 8%. Och det var ingenting som jag hörde förra året, men det var flera som sa det i år.
Okej. Kan man kan säga att slutsatsen är lite att om det inte var en commodity innan med slots, så är det verkligen det nu. Och typiskt sett, när pressen väl börjar ta fart, så är det ju svårt att undvika att dras med i den. Så man kan väl, om man skulle ha en gissning inför nästa års ICE, tror du att pressen kommer att ha tilltagit ännu mer då? Givet att den största differentieringsfaktorn verkar vara nyhetens behag och inget annat.
Jag tror det finns ju en del, det finns ju en del starka IP inom slots som fortfarande driver, och du kan göra vissa olika spin-offs och varianter av de spelen. Och där kan du fånga en större publik. Men jag tror att givet AI så kommer du kunna ha en snabbare utvecklingstempo. Kunna göra det med färre utvecklare framöver. Vilket gör att tiden det tar att skapa en slott kommer gå ner. Vilket antagligen kommer leda till en ännu större konkurrens. Så det är ett område jag har hållit mig väldigt långt ifrån. Bolag som enbart vårt pyssla med slots. Men sen är det också att personer som är bra på AI, de kostar betydligt mycket mer än vad personer som jobbar som vanliga utvecklare för slots till exempel. Så det finns väl en viss lönediskrepans där. Så frågan är väl hur mycket som kommer att investeras, men jag skulle tro att det kommer att gå ganska fort. Eller vi kommer väl se vad utvecklingen tar vägen. Och det är svårt att veta när det sker stora skiften i en industri. Det är svårt att veta vad det tar vägen på kort sikt. Så då kanske man bara ska hålla sig undan och vänta.
Vi kan väl hoppas att Evos M&A-team håller sig borta från slotsen i alla fall. Så känner man väl sig lite mer komfortabel över att äga den aktien över lång tid.
Ja, men live växer ju snabbare. Så det äts ju upp hela tiden. Och andelen slots går ner. Även om man har köpt flera bolag så går ju fortfarande andelen ner över tid. Och det är ju tydligt hur dominant Evo är på live. när jag var där förra året så var det mycket små spelare som poppade upp inom live. Jag tror att det var fortfarande att pengar var ganska billigt. Och, men det kändes i år som att det var inte riktigt lika många nya som var där. Och, jag tror många har haft problem. Det finns många providers som har 40-50 bord. Men de får ingen, du får ingen lönsamhet i affären. För när du når upp till en viss nivå av spelare. Så att du har ett bord och så har du 100 spelare för exempel. Då kanske du tjänar lite pengar. Men stoppar du in 200 spelare så är ju marginalerna som är inkrementella. Den sista spelaren som kommer till spelet tjänar du ju enormt mycket. Och det är ju det, är det vi har sett när det marginaler. Man bytte över eller man började fokusera på game shows. Gick över från blackjack och inte, det är klart att det är en viktig del av businessen, men man kom med game shows och där är ju skalbarheten oändlig egentligen. Och det är det vi har sett, att marginalerna har gått från 35 till 70%. Och när man pratar med folk som jobbar i industrin och sådär, att det finns, ja, de tror att det finns möjligheter att göra 80-90% marginal på de här affärsmodellerna också. Det finns onoterade spelare som har de marginalerna. Så frågan är om EVOs marginaler kommer stanna här. Jag är inte så säker på det. Jag tror att om tillväxten går ner, så, eller om den håller sig här runt 15%, så finns det nog möjlighet att EVOs marginaler kommer att röra sig upp mot 75-80% också. I alla fall på livesidan. Men vi får se. Det är möjligt att USA kommer att kosta, och där är lite mer osäkerhet runt hur det kommer bli. Det kommer bli en viktig marknad på sikt, men så där kommer man ju fortsätta investera. Men hade man velat så hade man kunnat ha en 80-plus marginal idag redan, tror jag.
Spännande. Om man släpper Evo som bolag specifikt då, var det något annat bolag utöver dem som stack ut? Var det oss Pragmatic Play eller någon av de gubbarna snackade?
Ja, Pragmatic Play har ju lite, de är väldigt stora, det är världens största slottsbyggare. Och vi pratade med han som var head of slots och game development. Och frågade dem vad de hade de pysslar med nu liksom. Men han sa bara, ja, men jag pumpar ut 8 slott i månaden. Det är mitt jobb. Vi lanserar 60 stycken per år. Vi ser till att de är någorlunda bra. Hittar vi någonting som fungerar så kör vi vidare på det. Och gör lite nya varianter av spelen. Och det är en ganska straightforward process. Det är inte, så det är inte jättesvårt. Vi bara fortsätter göra det hela tiden. Och vi gör det bättre än de flesta andra. Så det gör att vi är världsledande på slots. Intressant i år var att Pragmatics har sitt Candyland-spel som ser ut som Wheel of Fortune ungefär. Som är, skulle säga att det är kopierat från Evo. Men de kör ju egentligen inte så mycket utveckling, utan man gör liksom nya varianter av det här spelet och liksom byter skins och så vidare. Men Live har liksom ingen... Live är kanske en tiondel av vad Pragmatic visar upp. För Evo är det väl 75%. Eller du har delade skärmar där du har både slots och live för Evo. Men i övrigt så är ju fokuset på live. Det är där Evos core är. Så Pragmatic kändes inte lika hungriga på live i år. Det kändes som att de gjorde en större grej av det förra året. Men de har ju en enormt stor monter i mitten. Pragmatics monter är nog, nu är den i och för sig inte två våningar som Evo så här, men om man kollar på footprintet så går den, så är den stor. Det är nog en av de största montrarna i alla fall på online sidan av hallarna. Ja, mycket folk, välbesökt, de printar nog ganska bra, tror jag. Det är då rätt höga marginaler. Men de kör ju grå marknader, så det är helt andra spel. Så när man tänker på det, att Evolution och Pragmatic konkurrerar, så är det inte riktigt på samma villkor, för att Pragmatic har andra slottspel som de gör, där du inte har de här 4-5 sekunders reglerna som du har reglerade marknader. Så om du är spelare så kan du bara liksom dunka på med slots liksom varje halv sekund eller varje sekund. Och det driver mycket spelare i svarta marknader på dotcom-sajter. Så det är inte alltid att man ska jämföra apples to apples mellan de två bolagen.
Ja, men man kan ju uppskatta det frihet för konsumenten. Liksom, vill man spela så vill man göra det ordentligt. Det, sitta och vänta 5 sekunder på för att någon lawmaker har sagt att man ska göra det. Det är ju ingenting som är kul.
Dopaminet ska in, vet du.
Men på tal om det, vart var det bäst kök då? Vem hade bäst alkohol? Både bäst stämning men också dyrast bar. Fast antar att allt var gratis.
Nej, faktiskt inte. Det finns lite annorlunda. Ibland får man... om man går runt och snackar med folk så har de ofta en liten... Många har egna barer. Jag tyckte det var lite mer barer i år än vad det var förra året. Men förra året så krökade vi mer på mässan. Men i år så tog vi bara några bärs. Jag lyckades få en Physium och Budweiser gratis. Men sen fick vi ta upp något lite bättre i Pragmatics monter, så körde vi lite där. Sen blev det inte stan, och så körde vi på det nästan.
Gött, då kommer vi till en intressanta bit. För alla vet ju att det läcker som ett jävla sol nere på Malta. Så frågan är vilka M&A-rykten lyckades du plocka upp när du dog in till stan och satte på baren? Händer det någonting i marknaden? Hur går det med konsolideringen? Eller håller du det för dig själv?
Nej, det var inte. Det är ingenting man delade med sig till mig i alla fall. Jag tror man måste bo på ön för att få tillgång till de delarna. Det är ingenting som ges ut till oss vanliga dödliga. Liksom. Vi får slita för våra pengar genom hederlig analys istället.
Fördelen är väl att det finns inte så många kandidater kvar att kolla på. Så universet är ju minskat något i alla fall. Men ja. Låt oss se, det känns ju som en sektor under ständig konsolidering, men de spelarna som finns kvar är väl, de flesta har väl problemet att det är mycket, åtminstone grey markets eller till och med nivån där. Frågan är om man vill konsolidera dem eller inte.
Vi får ju se nu, det är ju då Gig och Cambi och Evo kvar på B2B-sidan. Så vi får se där, Gig kommer med sin spin-off av plattformsdelen. De har ju en del. Gigs fördel är ju att de har rätt många länder som de är reglerade i, vilket gör att, eller som de har licens i, vilket gör att om du är operatör och du inte vill ha en licens i, jag vet inte, Kroatien till exempel, ja, du kan använda Gigs plattform och så får du access till marknaden där, och du har redan gått igenom alla regulatoriska krav då, så blir det en plug and play solution. Men många av de operatörerna använder ju det lite som en, för de marknaderna som man inte har som största fokus. Men man har rätt bra exponeringar, mycket Östeuropa, ner mot Balkan och där. Och sen har man ju en del mot Latam och även Afrika. Och det är Gigs affärsmodell för plattformen är ganska intressant. Som du har en kund i ett land. Då täcker det ungefär kostnaderna för att göra all regulatory compliance och all som krävs. Får du din andra kund, då slår det om till lönsamhet. Och får du din tredje kund så är det nog, då är det bra marginaler. Det är 50-60-70% marginal på de nya kunderna som kommer på toppen. Så det man försöker göra är att få kritisk skala i så många länder som möjligt. Och det har vi ju sett nu att man har lyckats hyfsat bra med. Men... Gigs plattform är fortfarande ganska liten, och deras storhet har ju varit affiliates. De gjorde ett väldigt bra jobb med AskGamblers till exempel, när de köpte det från Catena Media. Och där har vi sett att det har tagit fart ordentligt med tillväxten. Men Gigs storhet är ju affiliates, men sen får vi se. Sen får vi se vad plattformen tar vägen. Men jag vet inte riktigt varför man väljer att spinna av den. Men det kommer ju nytt management också, så det är... Ja, vi får se. Vi får följa Gig, men det är en plattform som skulle kunna bli väldigt skalbar, men frågan är om kunderna kommer att stanna kvar, om de fortsätter vara lyckosamma på plattformen, eller om det kommer bli lite som man kan be att kunderna drar när de får en kritisk massa och tänker att ja, men nu kan vi köra det här in-house istället.
Blir spännande att följa. Vad du snackade lite om Cambi med, sprang du på något intressant om dem på ICE, eller hur ser läget ut där?
Jag tror det är tufft för Cambi, de valde ju USA, väldigt compliant för att kunna ta in marknaden. Men sen har ju stora kunder lämnat, vilket gjort att man har egentligen blivit utelåst från marknaden som skulle vara den stora drivaren. Jag menar, du kan gå tillbaka till kapitalmarknadsdagen 2020 eller 2019. Jag menar, det var ju USA över hela presentationerna. Och det är tråkigt att man har blivit, att man inte har kommit in där. Och sen har det ju att de rör ju inte grå marknader eller marknader som inte är reglerade eller vad det nu är. Och det gör ju att man lämnar mycket pengar på bordet. Så antingen kör man en Betsson, dunkar på med oreglerat och kör Turkiet och ger ut pengarna till aktieägarna eller gör nya förvärv eller allokerar kapitalet annorlunda. Eller så försöker man göra som Kindred till exempel, men det har ju inte funkat så bra. Så frågan är om Kambi kommer, om någon gång kommer bestämma sig att okej, USA är inte värt det, utan vi kommer köra på med grå marknader. För då har man inte så mycket konkurrens. Kambi är by far den bästa lösningen. Och då har man ju kunnat börja växa ganska snabbt igen. Det är vad jag tror. Jag vet inte om de kommer göra det beslutet, men om Kambi tar det beslutet, så då tror jag att man ska börja titta på aktien igen.
Absolut. Det kan väl vara, nu kommer jag inte ihåg hur det ser ut med, men de har väl löst upp konvertibeln med Kindred för något år sedan, så det finns väl inget som till länge. Och market cap är väl typ 4 miljarder SEK, så givet vad man har sett stora aktörer i USA spendera på att bygga en egen lösning, så kan det ju dyka upp ett scenario när någon plockar där bara för att få liksom en plug-and-play-leverantör som man kan ha exklusivt för in-house-lösningar. Det skulle kunna vara någonting som kan hända. Speciellt om man har svårighet att få fart på en organisk affär.
Nej, frågan är ju... Men någon måste ju vara väldigt stor för att ta det. För om du... Vad är 400 miljoner dollar ungefär i market cap? 500 kanske. Säg att du måste betala 750 miljoner dollar för att få hela bolaget. Det kostar 50 miljoner euro att köra en sportbook per år. Du ska bara ha det in-house. Ja, du måste ha ganska stora volymer för att det ska bli värt det. Så frågan är om det finns så många spelare kvar som skulle vara intresserade av att plocka det. Som är industriella spelare. Vi får se. Jag vet inte riktigt vem det skulle vara. Men det finns säkert någon där ute som skulle kunna tänka sig det. Men många har ju spunnit narrativet att man har en stark tech stack, och går man ut och köper någonting som ersätter det som man har idag, då blir det någonting svårt att sälja. Jag tror att det skulle kunna komma in en finansiell spelare och bara säga att okej, vi skiter i USA, nu kör vi bara alla marknader, pengar är pengar, och så trycker man på tillväxten. Frågan är om man får en Aspire-multipel istället då, eller vad för multipel man får.
Ja. Det kan hoppas på att Eva rycker ut igen till småspararnas försvar som man gjorde i Netent. Men det känns väl kanske inte supertroligt. Men hoppet är det sista som behöver. Ligger man snett så ligger man snett.
Ja, men exakt. Och sen får vi nog börja kolla in på starta krypto och casino. Det verkar ju vara riktigt bra marginaler där. Folk snackar om 90% marginaler på olika krypto och casino. Och man har inga anställda egentligen, utan man bara kör helt outsourcat, oreglerat. Det här verkar vara en lönsam modell helt enkelt. Det finns det är intressant när man går runt på ICE, det finns så mycket profiler som inte har så mycket problem att göra sådana grejer.
Kanske är en vertikal för börsmarknaden att expandera till över tid. Vi får se, det återkommer i så fall.
Exakt, vi får starta en liten side pocket.
Men ICE-delen på det här avsnittet kanske kan anses vara avklarat då.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Och om vi ska gå över till något som är lite mer ESG-friendly och i linje med vår profil, vad sägs om att snacka jackup-riggar och närmare bestämt board drilling? Det har varit en del action där sen senaste avsnittet, kan man ju lugnt säga. Man fick ju en rejäl käftsmäll dagen efter
borrning.
Ja, borrning i portföljen och egna kapitalet. Det var ju perfekt å andra sidan, för nu fick man ju läge att gå in och köpa mer. Så det tackar vi att ta emot, för vi är vana vid stora svängningar i portföljen. Men lång historia kort, vad var det som drev den nedgången? Saudi kom ut och guidade ner för sina goals på produktionstillväxt över tid. Man hade tidigare haft ett mål om att plocka 13 miljoner fat om dagen, och man tog ner guidance, eller guidance och guidance, det är väl egentligen en målsättning på regeringsnivå som är väldigt tätt förankrad i
det. Det var fram till 2027 där man skulle nå 13 miljoner alla fat, och nu sa man att man skulle göra 12 istället.
Precis, och för kontext så ligger man ju i dagsläget kring 9 miljoner fat, så det är liksom ett stor step up för att nå dit. Och det har väl inte riktigt funnits något förtroende i marknaden för att man faktiskt ska kunna nå dit. Och speciellt inte, du hade ju det här turnkey tender som saudierna hade ut tidigare förra året som man drog tillbaka. Och där var väl känslan att anledningen till man drog tillbaka var för att om det går några år tillbaka i tiden, då hoppade folk head over heels för att vara del i ett sånt tender. Men vad vi har förstått så var intresset för det här tender tämligen lågt, och man lyckades liksom inte fylla den kvoten som man i vanliga fall brukar göra. Så då drog man tillbaka det. Och en del spekulationer i marknaden har varit att just det att man går från 13 till 12 handlar mer om det faktum att man lyckas inte få ekonomi i att skala upp produktionen så pass mycket, för att det finns inte access i marknaden till produktionsresurser för att plocka upp så mycket.
Ja, exakt, så kostnaderna har gått upp och man, ja, om du tänker på hur en oljefuture-kurva ser ut, så är det ju att du har ju den främre delen på kurvan, så om du är en oljeproducent så du säljer ju inte priset till vad priset är idag, utan när du gör ett investeringsbeslut så säger du att okej, nu ska vi borra här, sen ska vi ta all infrastruktur, oljan är idag 75. Om vi vill sälja en dollar fat olja om 1,5 år, vilket är när vi har satt projektet på plats, då får vi 65 dollar per fat. Så ju mer sluttning du har då på kurvan, att i framtiden så får du lägre och lägre, så om du vill sälja för 2028 kanske du får bara 50 dollar per fat eller något liknande, om du vill låsa in då kontrakten idag då. Mm. Så för Saudi att säga att okej, i framtiden så kommer vi inte göra lika mycket, det är egentligen för att flytta upp den kurvan lite grann. Så att i framtiden kan man, om man vill sälja på kontrakt, så kan man sälja på ett högre pris. För alla de här guidance cuts som man har gjort nu tidigare, när OPEC går tillsammans och säger att nu ska vi göra de här kvoterna, då flyttar man bara runt på den främre delen av kurvan. Men om man tar de här längre delarna då, så då flyttar man ut på den bakre delen av kurvan, alltså i framtiden. Men sen hade vi ADNOC ute, och så ADNOC är ju Abu Dhabis National Oil Company. De kom ut några dagar efter, eller var det igår kanske, eller förrgår?
Precis, igår eller förrgår, någon konferens var jag inte säker på. Men de är ju en betydande spelare, inte lika stora som Saudi såklart, men de plockar ju upp runt cirka
65,
ja, 56 Och de ligger kvar med de planerna både på ett nationellt plan och ska investera vidare för att se till att nå dit. Men de uttryckte sig även positiva kring energicykeln generellt och uttryckte även att de var sugna på att göra fortsatt M&A både framförallt på regional nivå för att stärka upp sin närvaro utanför Abu Dhabi-regionen och sugna på att köpa riggar helt enkelt. Och vi kan ju tänka oss sälja lite borger om det skulle vara så, men då får de betala upp ordentligt. Fördelen är ju att ADNOC handlas ju typ 200% över borg, så det finns en del arbitrage att göra där.
Mm. Ja, som när vi gick igenom när vi hade våran deep drive för riggar också var ju att ADNOC Drilling, som är ADNOCs dotterbolag där de har alla riggarna i, de har ju en intressant setup med ADNOC där de går in och garanterar en 11-13% IRR, så avkastning på investeringen. Så om ADNOC skulle välja att köpa borr, så vet de att de kommer få en garanterad avkastning på den investeringen på 11-13%. Och de kommer också, i det fall att marknaden liksom vänder söderut, att de kommer vara garanterade day rates som är i linje med marknaden, eller 95% av marknadsraterna. Så de har en ganska schysst ekonomisk kalkyl, ADNOC Drilling. Det här är ju länder som lever på olja, de har ju ingenting annat egentligen. Man försöker diversifiera, Dubai gör ju det till exempel genom turism och sådär, men oljan är ju den, det är ju allting, och det är ju, ja, människor i de här länderna är inte vana vid att betala skatt heller, utan oljan finansierar ju allting, och det gör det ju extremt viktigt, och i takt med att mer och mer oljeutvinning i Mellanöstern flyttar från onshore till offshore, så kommer det behövas fler riggar, och det blir mer av en infrastrukturtillgång då, när man kanske, vi hoppas att vi kommer få se längre kontrakt nu, kanske 5-10 år, vilket man har sett i tidigare starka marknader för riggar, att kontrakten blir längre och längre, och vi har sett i de senaste åren att kontrakten har blivit längre, och det gäller också för inte bara jackups men också för deepwater. Så vi får se var vi hamnar där. Aktien tog ett ganska hårt smäll. Det var väl 75 innan och bottnade den alltså på 60 nästan. Nu har den kommit tillbaka lite grann, men ja, det var en stark reaktion. Och man förstår ju lite varför. Det, å ena sidan så har inte Aramco varit ute och sagt exakt vad de ska göra, som hur CapEx kommer spenderas och vilka fält det är och sådär. Men om du antar att efterfrågan på riggar kommer vara kanske 10-20 riggar färre år 2026 och framåt, så skapar ju det viss osäkerhet. Marknaden är ju redan slutsåld egentligen. Du har ju 95% utilization på moderna jackups i världen redan. Så vi får se var vi hamnar, men det känns som att det lägger sig lite som en våt filt över just nu. Men jag skulle tro att det här gör att man får nästan sänka sina förhoppningar om att det blir en riktig urspårning på marknaden. Så fram 2025 eller 26, 27, 28. Och det är väl egentligen det som jag plockar med mig från scenariot. Även om de kommande två åren inte påverkas av det här. Kanske lite sämre negotiation när Borg går ut och försöker signa upp riggarna på längre kontrakt. För då vet man att det kanske inte kommer lika mycket Saudi tenders i framtiden. Så man kanske är lite mindre aggressiv på pris och så vidare. Och det är väl det som marknaden tar höjd för.
Ja, och det är väl i mars som Aramco kommer med sin årliga CapEx-guidance. Så det blir en intressant datapunkt att hålla koll på. Jag såg att Total här i dagarna signade upp en Deepwater rig på 10 års kontrakt. Så ja, det finns fortfarande aptit i marknaden efter långa kontraktcykler. Och jag såg även att Tor Olav, styrelseordförande i Borg, var ute och hade ett conference call med investerare via Carnegie. Och han var väl inte speciellt oroad över just den här revideringen som Saudi har gjort. Och såg framför sig att det kunde ha marginell påverkan på Saudis demand på jackup-riggar, att det kunde vara någon eller några riggar som man släpper ur det demandet, men det man har sett i marknaden de senaste åren är att en hel del rig supply har flyttat från tidigare starka regioner såsom Västafrika och Mexikanska golfen. Och de regionerna är i dagsläget undersupplied och skulle kunna svälja en del extra kapacitet om det fanns tillgängligt på marknaden. Så definitivt inga positiva nyheter, men jag tror att så som marknaden har agerat har ju varit överdrivet, och jag har givetvis kapitaliserat på det genom att köpa en del aktier här under veckan.
Du har inte kapitaliserat ännu.
Nej, men ja, jag har förstärkt snedgungan med lite ytterligare hävstång.
Ja,
to be continued.
Nej, men grejen är att det är mycket, många av riggarna har ju sugits in till Mellanöstern. Så som Mexikanska gulfen och även i Sydostasien så finns det inte lika mycket riggar att tillgå. Så frågan är vad som kommer hända, hur många riggar det är som man hade tänkt att skulle komma in i Saudi som inte kommer hamna där. Men om det handlar om 10 riggar så spelar inte det så stor roll för marknaden redan. Liksom, om det skulle vara 40 riggar, då har vi ett ganska stort problem. Men det finns stark efterfrågan på andra ställen i världen. Men vi får följa det ganska noga. Vi kommer väl uppdatera framgent vad som hände med Borr. Borr och Shell fick det ungefär lika mycket, men Borr har 3 riggar i Saudi av totalt 24, va? Så
alltså.
Och Shell har väl 30% av sina riggar i Saudi, och de har ganska konstiga kontrakt också, så många av Shells riggar som står i Saudi, de är på 15 års kontrakt, men de har ganska låga day rates, de bara står där på de minst tekniska fälten där man inte behöver några höga specifikationer. Och de kan alltid, Saudi Aramco har en option att alltid ställa in kontraktet om man vill. Så de har fri cancellering på kontraktet. Och då sitter Shelf med Svarte Petter. Så jag tror att det är inte helt otroligt att några... Jag tror det är en större sannolikhet att de riggarna kommer hamna i kläm. Och de riggarna är inte säkert att de kan göra så mycket annat. Att de kan gå till andra regioner. För de är ganska gamla.
Nej. Det finns ingen väg runt det. Det är bore drilling som gäller. Men man skulle ha med sig det också att oavsett så länge det växer i Saudi så är den inkrementella tillväxtdrivan är ju offshore, inte onshore. Så även om de bara vill bibehålla sin produktion så är det ju offshore investeringar som måste göras för att nå dit. Så vi fortsätter vara glada ägare. Vi kan såg du den nyheten om Cake förresten? Känner du till det bolaget? Det är inte ett tårtbolag utan det är ett elmoppebolag. Tesla för mopeder i prisklassen 100 000 SEK plus då. Det är ju en stor adresserbar marknad givet att alla vet att man åker moppe i Asien, och vem vill inte betala 140 000 för moppe, tänker jag.
Men man kan ladda den eller?
Den går att ladda, och det här lyckas man ju på ett framgångsrikt sätt sälja in till.
Men är det moppar eller är det motorcyklar?
Nu är jag ute och cyklar lite, men jag tror primärt att det är moppar. Alltså. Jag tror inte det är, de här gör nog inte 250 km i timmen, utan det är liksom mer citybikes. Jag tror att du kan köra dem, typ, vissa av dem är USB-sa som en cross, så du kan köra dem ute i naturen och sånt också. Men det är liksom ingen long range touring bike, utan det är ju för korta sträckor. De konkurrerar i alla fall, så det var ännu ett bolag som hade ridit på låg cost of equity i spåren av ESG-hypen som rådde 2019, 2020, 2021 och fick nu kasta in handduken då. Ja, såklart tråkigt om vi har ett coola motorcyklar eller moppa eller vad vi kallar det, men ännu mer pensionspengar så bränns av i det svarta hålet vad det gäller VC-hype och ESG-hype.
Men vad fan, vad är det här för något egentligen? Jag kollar på det nu, det ser helt...
Ja, du kan säkert köpa en nu, jag tror de hade en inventory om du vill plocka en. De hade ett högstflygande planer på 100 000 enheter om året.
Nice. Men där stoppade AMF in 46 miljoner dollar, va? Så det var...
Ja, något sånt. Det är ju att de har ett stort AMF för de pengarna kan de nog se igen.
Nej, men det är bra. Men hade de omsättning eller sålde de någonting överhuvudtaget? Eller var det
PowerPoint? Jag skulle spontant säga att det är ett PowerPoint-bolag.
Okej. Okay. Det verkar ändå finnas grejer om man söker på det.
Ja, det finns ju en hot take på det här som är lite kopplat till vårt senaste avsnitt med att jag såg att konsolideringsmaskinen Delivery Hero och deras dotterbolag Foodora har tydligen öppnat upp för att köpa ut en del av konkursboet för att få ut fordonen till sina förare. Så vem vet, de kanske breddar sitt engagemang lite i det här spacet.
Du måste tycka skit nu, det här känns orimligt.
Nej, men det var någon artikel på det. Jag kommer inte ihåg exakt vad de sa. Jag vet inte om de bara skulle köpa ut. Det kan vara att de hade leasade moppar och att de ville köpa ut dem då. Men Niklas och gubbarna kanske ser en bredare play här och en möjlighet att komma åt en till intressant vertikal.
Mm. Nej, men det är intressant med Delivery Hero. Vi gick igenom det lite grann förra veckan, men det har ju hänt en grej. Så Delivery Hero, de rapporterar ju, men liksom alla headline-nummer som de rapporterar är ju... Ja, det är hyperinflation som ligger till grund. De har ganska stor business i Argentina och även andra länder som har som hög inflation. Och jag menar, de växer inte längre. Och bolaget, företag har alltid rapporterat ett antal orders. Men det har de slutat med, för de går ju antagligen ner. Och sen har du revenue som du då, eller försäljning då, som ökar. Men det är egentligen bara på grund av inflation. Det finns ju ingen, jag tror att Delivery förlorar ju marknadsandelar i hela Asien. Jättetuff situation i Sydkorea där man har Coupang då, som är väldigt aggressiva på marknadsföring. Läste du Delivery Heroes definition av fritt kassaflöde i rapporten?
Har de uppdaterat den igen nu eller?
Nej, men de kör ju då operating results eller EBIT. Men man exkluderar räntekostnader. Och det levererar ju typ 6 miljarder euro liksom i konvertiblar. Så de har ganska mycket, det är 200 miljoner euro i räntekostnader per år. Och sen exkluderar man också kundfordringar. Och de pengarna sitter ju med restaurangerna, så man har ju 100 miljoner där per år. Så man säger att man är free cash flow break even, men de har ju 350 miljoner negativt free cash flow för det.
Ja, men det låter ju, det brukar vara frivilligt att betala kredithållarna, så det låter väl som en sund definition.
Ja, men det brukar, slutar man där så det är bara att köra på som vanligt liksom. Det är lugnt. Sen läste jag, det var någon fotnot där att bolaget har typ 2 miljarder euro i cash i balansräkning, men enbart 450 av dem finns i Tyskland, så frågan är att om de här pengarna då sitter fast i länder som man inte kan tillgå. Jag har sett rykte på Twitter om det här, att det kanske, ja, det kanske är att de här pengarna kommer bli svårt att få, liksom, ja, få till, för man är ju många, det är mycket emerging markets, det kan vara svårt att ta ut dem, det kan bli väldigt dyrt att ta ut dem. Det är dyrt att göra payments i de här länderna. Det är ju någonting jag såg på ICE nu också. Jag hörde att många av de här små kasinobolagen, om man kör oreglerade marknader, så kan man betala 13-14% i payment fees. Om man går via en aggregator som erbjuder olika lösningar. Så det, jag tror att det kan finnas liknande grejer här. Inga belägg för det, men vi får se vad det tar vägen. Det kommer en stor refinansiering som Delivery Hero måste göra. Och samtidigt har man mycket latenta skulder som man kommer behöva betala i Spanien och även i andra länder i Sydeuropa på grund av att man inte har följt lagstiftningen för riders, eller för de som levererar maten. Så man har inte betalt arbetsgivaravgifter och man har, ja, och så vidare. Så det kan finnas upp till 600 miljoner euro där som man kommer behöva betala. Så vi får se. Jag tror det kan bli tufft. Aktien var ner 20% på fredag på inga nyheter. Och sen såg jag på eftermiddagen att typ tre banker kom ut och bara uppgraderade aktien på eftermiddagen inom typ 50 minuter. Vilket såg väldigt suspekt ut. Eller, det är ganska udda när tre banker går ut på en så kort tid och säger att ja, vi är fortfarande köpare av aktien. Så jag vet inte riktigt vad som pågår. Det kommer bli spännande att se. Men ja, vi får följa det ganska nära, tror jag. Jag tror det kommer bli intressant. Delivery Hero var ju bolaget som ersatte Wirecard i DAX 30. Jag säger inte att de har någonting med varandra att göra, men det, vi får följa detta. Jag tror det kommer bli intressant. Kommande halvåret kommer det bli väldigt intressant att se vad det här kommer spela ut. Jag tror det blir väldigt svårt för dem att ta sig till ensamhet.
Det känns ju som någonting man skulle vilja korta. Men problemet med, alltså man börjar höra hur kreativ definitionen om avfekt kassaflöde, så vet man att det kan ta ett tag och få en sån short att betala. Så frågan är när man ska korta. Men det känns ju som vindarna blåser mot hållet, att problemen går inte att knuffa längre framför sig snart, utan det borde kanske bli dags att face reality.
Man gjorde ju en fire sale på sin stake i Deliveroo, så man ägde ju 600% eller någonting i Deliveroo. Men man realiserade ju mer än 50% förlust där, så man plockade ut 85 miljoner pund ungefär, tror jag. Så man sålde det i en placing förra veckan. Det var samma vecka som vi spelade in, eller samma dag som vi spelade in våra senaste full delivery avsnitt.
Jag får gå in och kolla på kortningsalternativ senare i veckan helt enkelt. Just nu har jag ingen position i Falkasen.
Men det är intressant, för att om du kollar i sektorn så är det så här, Dusty Takeaway och även HelloFresh, de har ju 10-11% short interest, men Delivery Hero hade 4%, tror jag. Och jag fattar inte riktigt varför. Men det måste vara någonting. Någonting som gör det. Varför är det uppskattad? Jag tror att det är en ganska uppskattad aktie, hedgefonder. För de har en historia av att slå nummer på topline och sådär. Och alla de här bolagen är värderas på ordrar och, vad ska man säga, gross merchandise value. Själva omsättningen som går genom plattformen. Och även på försäljning. Men nu när man måste börja bli lönsam igen, så kommer det bli tufft. Aktien är ner från 140 till 20. Så det är inte, man är ju svårt att säga att det är en populär aktie. Vi får se. Vad är en market cap nu? 7 miljarder. Kanske 6 kanske till och med. Så skulderna börjar bli större än en market cap. Vilket blir bra att...
Market cap är 4,5 miljarder. Och skulderna är 5,5. Och sen har du cash på cirka 2 miljarder. Så nästan hälften av EV är market cap just nu, och det lär väl, ja, skulden lär inte minska i det korta perspektivet i alla fall, så det lär finnas bra möjligheter att det kan krympa ihop det.
Ja, men vi får följa Delivery. Är det något mer som du har noterat under veckan som du vill ta upp?
Ja, vi har ju våra vänner i Kurdistan, eller närmare bestämt DNO. Då gjorde du dels ett mindre förvärv, plockade en andel av en borrtäkt i Nordsjön, UK Waters, som såg väl intressant ut, och det ligger väl nära deras tidigare projekt i Nordsjön, vilket är positivt så sett. Men sen såg jag även att det var en diskussion i FNs högkvarter kring att man någon minister i Irak uttalar sig om att man gör allt vid sin makt för att oljan ska börja flöda i Kurdistan igen. Och det är ju positiva nyheter. Jag tror, uttalar man sig på det sättet på en global arena, så borde det i så fall innebära att det finns förutsättningar för att öppna upp inom en relativt kort period. Och det är ju såklart positivt för oss DNO-ägare som ligger snett och behöver äta vi med.
Ja, vi får se vad det tar vägen. Det verkar som att det finns många parter som är involverade på olika håll, och incitamenten borde sitta. Det verkar som att de når mot att komma överens, och att det är flera grejer förutom bara pipelinen som ska komma på plats. Så pipelinen är ett steg av många olika grejer som ska komma sig överens om. Så vi följer det. Förhoppningsvis är det gjort inom en månad, och då kommer det nog börja kunna sälja sin olja till marknadspris istället i Kurdistan. Till skillnad mot idag då, som man säljer på ungefär halva marknadspriset. Man tjänar lite pengar i Kurdistan, men det är inte mycket. Men om vi då ser att pipelinen öppnar, så då har vi en free cash flow yield som är en bra bit över 60-65%. Så det är förhoppningen. Om man samtidigt kan ta sina kassaflöden från Kurdistan och investera dem i bättre tillgångar, till exempel som här i Norge eller i UK, så blir det väl lite av ett Betsson case över det, skulle jag säga. Så kapitalallokering är väldigt viktigt här, för pengarna måste för att man ska få en uppvärdering på bolaget så kommer man behöva ha en större andel i norska eller i mer stabila regioner.
Bra summering. Vad ska vi säga? Är vi nöjda med content för den här veckan då? Och ska vi ta en liten summering vad som kommer att skall efter 2 veckorna? Eller vad säger du, Jörn?
Ja, det kan vi göra. Det kan vi göra. By the way, jag såg att det var en så här... det var någon så här erotik-app för kvinnor som gick i konkurs också. Eller som ville till mer kapital. Såg du det eller?
Nej, jag har ju ett bra spamfilter på min mail så jag har missat det. Men jag kan förstå att det tog sig fram till dig.
Ja, men det är det här bolaget Blanche som inte riktigt har lyckats växa. Men de har tagit in 15 miljoner till en Stefan Holm, gamla höjdhopparen, involverad här. Så det är... Men det är en trevlig AI-satsning här som ska göras. Enda problemet är ju här då att ja, trots att de har tagit in då 15 miljoner så sjönk omsättningen till 201 000 från 223 000 året innan. Och resultatet hamnade på minus 5,6 miljoner. Och förra året var det bara 4,4 miljoner. Så vi får se om de får till product market fit här någon gång.
Bara en kommentar där att uppenbarligen så saknas ju strategiskt tänkande i management och styrelsen där. Ska man ta in en höjdhoppare där man har riktat sig mot kvinnor och framförallt erotik så tar man ju in Patrik Sjöberg, inte Stefan Holm, du fattar ju vem som helst. Det är liksom Stefan Holm kanske kan ha omvänd effekt, men jag tror inte han har tilltänkt effekt. Han vet
inte. Nej, men han är ju på spåret aura liksom. Det är nog lite annan aura.
Jag tror det. Jag ring Patrik Sjöberg istället så tror jag blir fart på grejerna och han vet vad som behövs göras i en sån situation.
Nej, men det är ju skönt att den här skiten går i konken liksom. Vad fan? Vad är det som händer om... Jag fattar inte vad folk håller på med. Stoppa in pengar. Det är så här, ett bolag som tar in 15 miljoner kronor. Man lyckas få en försäljning på 200 000. Jag menar, det är ju ingenting. Och sen bränner man 6. Det är absurt. Varför finns de här bolagen ens?
Ja, det är väl en statusmarkare. På samma sätt som du kör en Porsche så skulle kunna säga att du gjort en bra exit i ett privatägt bolag som ingen annan kan ta exponera mot. Scarcity value.
Men det är det som är typ fel med världen idag, för folk vill ju vara anställda entreprenörer. Alla vill ju ta in pengar från VC. Och så vill man vara så här, men jag är tech-founder. Och så äger man några procent av sitt bolag och så har man en lön. Jag menar, om du driver bolag har du inte en lön. Du är eat what you kill. Det är ju människor som inte skulle varit entreprenörer. Som entreprenörer är folk som men äger sina misstag. Och ja, man får suger liksom, men man får ta det själv. Och ens eget bankkonto får belastas av det. Och om det hade varit så, fallet hade varit så hade inte de här bolagen funnits. För det är ingen som hade varit en sån dum. Ingen hade velat starta ett sånt här bolag och säga att jag ska ta alla mina sparpengar, allt jag har, och sätta huset i pant för att skapa den här appen. Utan det är någon som har haft en idé och så får man in pengar och lite huxlux här och där från friends and family och så lyckas man få med lite profiler. Ja. Jag hoppas bara.
Nej, absolut. Ja, nej, men det är väl
lågkonjunkturen kan inte komma att komma tidigare. Lite bittert här på slutet.
Ja. Nej, men en 100-200 bips till på räntebanan tar vi gärna emot och jag tror det kan behövas. Kanske kan slå mot ekonomin i sin helhet, men jag tror att min mentala hälsa kan vara bättre. Men bara logistik. Nästa vecka, du är ute och reser. Vi tänkte försöka släppa ett avsnitt tidsenligt på tisdagen. Vi har fått en del klagomål på ljudet tidigare. Det finns en risk att de klagomålen kommer öka ännu mer under nästa vecka, lite beroende på en infrastruktur och vad vi får till vad det gäller mick och klippning. Men vi tycker att consistency är viktigare än kvalitet, så vi ämnar att släppa ett avsnitt som kommer bli lite som det här. Ingen djupdykning utan mer allmänt snack. Sen tänkte vi veckan därefter, det vill säga tisdag den 20 februari, har vi en plan på att släppa mer på temat djupdykning som vi har gjort i tidigare avsnitt. Vi har väl en del hypoteser vad vi kan tänka snacka om, men vi tar gärna emot feedback från lyssnarna vad som skulle vara intressant att vi går igenom både det avsnittet och kommande avsnitt efter det, för vi ämnar att fortsätta på spåret med djupdykningar på både enskilda bolag och marknader. Om vi får dåliga idéer så kör vi på våra egna idéer. Men alltid intresserade uppslag. Och inga sådana här värdelösa case som en del DMar, utan det får gärna finnas någon form av underliggande kvalitet. Inga namn nämnda, men ni vet vilken det är.
Men vi får, det är väl HelloFresh nu som jag tror kommer först. Men sen är vi rätt sugna på Rick istället. För det, jag tycker det passar bättre in i podden. HelloFresh är lite väl, ja, lite väl cleant. Men vi får se vad vi hamnar. Det kommer bli lite deep dives, men nästa vecka ska jag åka skidor, så får vi se. Brunsås får klippa lite.
Ja, varning utfärdad redan nu.
Vad äger du någonting idag då? Jag äger bar.
Det är ja, du. Men det gör jag också. Äger inte cake, jag äger DNO. Inte kort delivery hero än, kanske kort senare i veckan, får se. Nej, men jag äger allt som har med olja och, som jag snackade om. Bar och DNO, inget mer.
Cool. Right. Ingen råd, ingen rekommendation i podden. Och gör er en egen analys innan ni köper aktier. Ha det gött.
Ha det gott. Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.